Hej och varmt välkomna till Feministfitta, podcasten med mig Lina.
Och mig Klara.
Idag så har vi med oss en otrolig gäst.
Du stod utanför.
En otrolig gäst, Olivia Lindroth Steinvall, är med oss och vi ska prata om massa spännande saker. Vem är Olivia? Fem snabba frågor. Veckans spaning av Klara. Vad hade du gjort händelse? Och öppen frågeruta där Olivia ställer mig och Klara mot väggen.
Idag är vi tillbaka och vi har en gäst. Vi har länge velat att du ska gästa oss, så att det är superkul att du är här.
Kul att vara här, jag har länge velat gästa er.
Ska vi börja med att du får presentera dig? Lite så här, vem är du? Vad är din politiska bakgrund? Berätta lite allmänt om dig själv.
Berätta lite allmänt om mig själv. Olivia Lindroth Steinvall heter jag. Är 24 år gammal från västkusten. Där också mitt politiska engagemang började, i CUF Halland. Där jag satt som vice distriktsordförande och hade en podd tillsammans med min kompis som var ordförande. Så det är kul att få gästa en podd också.
Det visste inte jag.
Jo, vi hade en podd som hette Frihetsgudinnorna.
När vi jo, det som, visste jag, visst.
Duo. Den ligger tyvärr inte kvar, men jag var så hypad på er podd. Jag bara, it's lovely to see. Mer om mig. Min politiska bakgrund, som sagt, började i CF Halland. Sen har jag jobbat dels för partiet och framförallt för ungdomsförbundet några år. På förra stämman i Hudiksvall blev jag invald till styrelsen, förbundsstyrelsen för CUF, och sitter nu som demokrati- och jämställdhetspolitisk talesperson.
Jag skulle bara vilja så här berätta om liksom så här hur vi typ lärde känna varandra, eller hur vi, jag och Lina, lärde känna dig.
Vårat perspektiv av historien.
Ja, precis, för att jag tycker att det är lite kul. För att du var ju tillsammans med dåvarande förbundsordförande för CUF. Var ni på en så kallad Norrlandsturné?
Norrland plus Dalarna-turné.
Ja, precis, precis. Som började i Dalarna. Och då besökte ni den skolan som jag och Lina gick på då. Och ni kom fram till oss och sa den här klassiska: åh, vill inte ni gå med i CUF? Och både jag och Lina sa: vi är redan medlemmar.
Titta på varandra.
Kolla på varandra och bara: är du medlem? Ja. Så i den stunden så ni liksom... För vad som hände efteråt var ju att dagen efter gjorde vi vårt första bokbord för att vi liksom så här, ja men vi var medlemmar, det behövdes folk.
Alltså hade ni aldrig varit där och inte pratat med oss? För det första så tror jag så här, vårt engagemang hade nog inte skett.
Nej.
Och för det andra, jag och Klara hade aldrig varit så här nära vänner.
Nej.
Alltså det är på riktigt så här en sån tack vare er. För att det var på riktigt typ så här en slump att vi så här, satt vid samma bord egentligen. Vi kände varandra på en väldigt... bekantskapsnivå liksom. Och sen från den dagen så har vi typ setat ihop. Så det är också en väldigt fin grej tycker jag, kopplat till, ja men, till dig liksom.
För det är så här, ni värvade ju oss inte, samtidigt så gjorde ni ju det på ett sätt. Det var ju liksom tack vare att vi träffade er som gjorde att vi så började.
Alltså så fint att höra. Mest värda skolbesöket i livet, jag påstå. Nej, men alltså det har varit så fint att få följa er och jag är så glad att jag var där den dagen och att ni sprang på oss och orkade lyssna på oss. Och det har varit så fantastiskt att följa er resa. Värt att nämna nu är väl kanske att vi sitter precis efter årsmötet där ni båda har avgått. Och det var faktiskt jobbigt för mig med. Men det har varit otroligt fantastiskt att få följa er resa. Och väldigt glad att få ha varit en del av den.
Men det är inte över än. Det är bara ett...
Nej, hoppas jag inte.
Nej,
you ain't going nowhere.
Nej. Det är bara ett nytt kapitel som startar.
Precis,
nu.
Jag brukar säga att det är ett avslut men inte farväl. Det säger jag väldigt ofta faktiskt på sistone. För att det har varit ganska många avslut på något vis.
Men inga farväl.
Nej. Men inga farväl. Jag är fortfarande här.
Så.
Ja. Nej, men, och sen en annan sak som jag tänker är värt att prata om är ju maktsamling. 2022. Gud, det är så länge sedan nu, känns det som. Alltså det är ju inte så länge sedan, det känns som att det var typ nyss.
Men det har hänt så mycket.
Och det som är ett starkt minne var ju att jag och Klara fick ett diplom för att vara årets nykomlingar. Och därefter typ så här, behövde vi försvinna och gråta. För att det är inte jättekult att stå och gråta inför folk.
Jo, det är coolt.
Ja, jag tycker det är coolt när andra gör det, men inte när jag själv gör det. Så jag behövde, jag tror vi gick ut så här i rummet utanför och grät. Och sen gick vi ner, andades lite på hotellrummet, kom upp igen och möttes av dig. Och då är det så här, festen har dragit igång i rummet och vi ställer oss och pratar om, ja men, lite om podden. Och du tar upp det, att liksom såhär, åh, ser jag att ni har en podd, och ja, liksom sådär.
Och vi var liksom så här, för då var ju ändå podden rätt ny.
Ja.
Så här, vet någon om det här?
Ja. Jag har koll på er.
Verkligen. Gud. Men också bara typ det faktum att så här, vet folk ens vem jag är? Ja. Typ. Det kändes så himla overkligt för det första att få det här diplomet, men sen också att så här, vet du ens vem jag är på något vis? Alltså sådär. Och det var också en riktig spark i rumpan till att köra mer med podden. För det var såhär, gud, folk lyssnar faktiskt på det här. Och typ bryr sig om det.
Mm.
Så det är också ett sånt core memory.
Och nu sitter vi här.
Nu sitter vi
och
här.
Du är med.
I'm a little starstruck.
Jag skulle vilja veta lite hur, du är ju väldigt insatt i feminism och jämställdhet. Och så upplever jag det som. Och du är talesperson.
Jag borde ju vara ganska insatt.
Ja, men jag upplever det som
leva
det.
Upp till, ja.
Och då undrar jag lite så här, hur kommer det sig att du är så insatt i ämnet? Eller liksom att det är någonting... Ja,
att det är min fråga. Nej, men så här, om jag ska vara helt ärlig, det var inte mitt förstahandsval på talespersonsområde. Men nu när jag haft det så är jag så här, varför var det inte mitt förstahandsval? För att det är klart jag ska ha det liksom. Det finns inga andra ämnen som jag typ... går igång på så mycket eller liksom kan prata om så länge och ändå har liksom haft väldigt nära hjärtat i många år. Och jag tror det började lite, eller jag brukar säga precis som samhället har haft lite så här första, andra, tredje vågen av feminism, så har jag väl haft lite så här personlig första, andra, tredje vågen av feminism. Dels ja, men hur man växer upp och dels lär sig att samhället är ojämställt men också få erfara det på egen hand. Alltså, jag tror att jag var en typisk sån jobbig ADHD-tjej. Också många ungdomsförbundare bara så här, den jobbiga klassen. Och reflekterade väl lite kring det redan i ung ålder om att så här, okej, varför ska jag sitta still men killarna får stöka runt för att de har så mycket spring i benen. Och när jag hade ganska lätt för mig i skolan så var jag liksom plugghäst medan killarna var så här, oh my god, han är så smart. Blivande statsminister. Men sen att jag blev den arga feministfitta jag är idag började väl lite när jag flyttade till Halmstad och hade väl den här upplevelsen som jag tror många tjejer har när man blir lite äldre och liksom kroppen förändras, utseendet förändras så här, men typ tittar inte på en på samma sätt. Och det var väldigt mycket bli stirrad på, bli gapad på liksom. Det här var också exakt samma veva som MeToo-rörelsen var. Och då började väl tankarna snurra lite och varför kan inte jag känna mig trygg på gatan när killar kan det, helt enkelt. Men sen i andra hand så började väl tankarna snurra mer kring det här med sociala strukturer och kanske sådana osynliga grejer och hur jag har formats till den jag är av att ha växt upp som tjej. Och har ett särskilt minne av när jag var aktiv i CF Halland. Vi hade en talarkväll med flera olika talare, men en av dem var jag skulle prata om lönegapet och olika aspekter kring liksom lönegapet, både föräldraförsäkring men också det oförklarliga lönegapet. Och det blev liksom väldigt stark diskussion. Vi hade alla förbund var inbjudna. Så det var väldigt många högljudda röster från andra ungdomsförbund. Jag nämner, du ska inte name droppa. Och innan jag var färdig med mitt föredrag liksom, var på en medlem i Liberala ungdomsförbundet säger så här, ja, det är ju ganska talande att ni lyssnar mer på varandra än hon som ska prata. Liksom. Där väckte väl min feministiska ilska kring det här med ja, det här auktoritetsgapet som vi kanske har snackat lite om på senaste veckorna. Sen att man har rest och sett världen och insett att så här, svensk feminism har kommit väldigt långt. Alltså Sverige är ett väldigt jämställt samhälle om du jämför med typ alla länder faktiskt. Men att man ser mönstret överallt och hur det uttrycker sig på olika sätt, men att i grund och botten finns samma tanke om att kvinnan är det andra könet, eller hur man vill uttrycka det. Och sen har min radikalisering gått utför. Jag har ju sagt det tidigare att det är som att när man väl har fått ett par feministiska glasögon och ser världen på det sättet och ser alla de här osynliga grejerna, då går det inte att ta av dem. Alltså ibland skulle jag vilja ta av dem, men nu har jag blivit den här jobbiga personen som bara inte för att ha en feministisk take på allting, men jag har en feministisk take på det här. Och i veckan så I found myself förklara för min bästa vän i telefon och varför feministisk snörhöjning är en bra grej. Så ja, jag kände att jag kommit långt i min feministiska resa.
Ja, men alltså det är jättebra. Också så här, jag känner igen mig i det.
Och det
så
tror jag känna, många gör.
Ja, men känna
många
att så här, nu har jag börjat se det här. Nu kan jag inte sluta. Och det är verkligen så här, på något sätt överanalyserar kan man påstå. Eller rent rimligt analyserar liksom typ allt. Det kan vara så här, och den här låttexten eller hur den här personen agerade i det här, liksom, den här situationen. Vad som helst, att så här, okej, men och på något sätt ändå också kommit till den punkten att vara stolt över det och också på något sätt våga uttrycka det, att så här, okej, bara för att rummet skrattar åt den här mannens inappropriate skämt behöver inte jag göra det, utan jag kan också liksom, det var inte kul. Jag behöver inte skratta åt det för att någon annan gör det. Alltså sådana saker tror jag är viktigt, och det är någonting som man lär sig på vägen också. Så jag tror att det är väldigt rimligt det du säger med att så här, man går igenom olika vågar utav det.
Man uppmärksammar mönster.
Spännande. Gud, vilket bra svar. Jag tänkte att vi skulle hoppa över till nästa segment som vi brukar kalla för fem snabba frågor. Första frågan är, hur är du feminist? Vad är feminism för dig?
Feminism för mig är ju vägen, sanningen och livet. Om man vill prata om de ideologiska grenarna, det kan man ju snacka om en hel, vi kan göra ett helt avsnitt om det bara. Verkligen. Men jag brukar väl kalla mig liberal feminist, liksom CUF som förbund. Men är väl, jag kan ändå sympatisera med många delar av radikalfeminismens, när det kommer till samhällssynen, så delar jag samhällssynen. Om man säger så, men håller väl inte med om det här att staten ska gå in och peta i saker baserat på folks kön. Sen, precis som man har olika vågor av feminism i sitt liv, har jag väl också lite olika perioder. Man funderar på olika aspekter. Liksom. På sistone har jag tänkt mycket på det här med om feminismen ska vara kvinnofokuserad. Och också, är det en kvinnokamp eller är det liksom en samhällskamp? Synen på män känner jag har varit intressant, för där känner jag att jag ibland delar mig från andra personer som jag liksom diskuterar feminism med och så. Där jag tror något som är centralt i min feminism, om man ska kalla det så, är att man ser män som inte fiender, utan att män är produkter av patriarkatet också. Ibland till och med offer för patriarkatet. Men samtidigt, men något som jag också reflekterat mycket över på sistone är det här att feminismen handlar inte bara om kvinnor versus män, utan också det feminina versus det maskulina, om jag pratar väldigt generaliserande termer. Och varför är det så att det feminina alltid anses vara lägre värt, mindre värt eller underordnat det manliga liksom. Så jag tror att jag närmast bekänner mig till någon post-legally blond feminism typ. Ja, det var väl en sammanfattning.
Det är alltid så roligt att höra vad man har för tankar kring just det, för att det kan skilja sig väldigt mycket trots att vi definierar oss som feminister allihopa.
Ja, för vissa är det ju verkligen så. Ja, men det är att man ska vara, jag vill ha jämställdhet, vilket är fair. Det tror jag de flesta kan skriva under på, i alla fall i teorin. Men också det här, jag känner för mig är det så mycket mer, och jag kan sympatisera också med den kvinnofokuserade feminismen. Det här som vissa säger att jag liksom, jag känner att jag bär på generationer, alltså flera generationers kvinnliga ilska. Så. Förstår ni vad jag menar? Det lät väldigt dramatiskt.
Nej, men absolut.
Ja. Men, och det är väl också det så här, balansgången mellan det, om man kallar det för det dramatiska i feminismen, men också det här vardagliga. Det är väldigt intressant. Mycket därför vi har den här podcasten egentligen. För att, ja, men just för att kunna diskutera högt och lågt. Och inte inriktat på att vi pratar bara om det här. Vad har du för intressen utöver politiken?
Jag skriver en del på min fritid, tycker det är kul. Reser är väl det jag gör så fort jag har 3 dagar över. Det jag har tydligen lyckats göra mig känd för i förbundet, att det är hon som är utomlands hela tiden. Ja, det är jag.
Om du hade kunnat välja, hade du varit kvinna eller man?
Jätteintressant fråga. Jag tycker det är jätteroligt att diskutera. Och jag hade en diskussion med några andra vänner för inte så länge sedan kring det här, hur djupt rotat det är i ens identitet att man är kvinna. Och hur viktigt är det för mig att jag är kvinna. Och jag känner väldigt starkt att det är något som är väldigt stort för min identitet och vem jag är. Och insåg att, aha, okej, alla känner inte så. Men det gör också att jag har lite svårt att tänka mig en värld där jag inte skulle vara det. För att jag tror att jag hade varit någon helt annan. Men samtidigt, exempel är väl att så här, kvinnor som grupp generellt kallas övertänkande varelser, eller jag brukar gilla att säga att män som grupp generellt är undertänkande varelser, men att det liksom kommer någonstans ifrån att det kanske är att jag oroar mig mer för hur jag uppfattas exempelvis, för att jag vet att jag faktiskt döms hårdare. Så då kan jag ju ibland känna, om en snubbe är liksom helt obrydd över en situation, återigen, nu pratar jag i väldigt generella termer, men då kan jag vara så här, fan vad gött det hade varit och bara så här dyka upp, gör min grej, åka hem och bara bra jobbat, klapp på axeln nu så här, inte oroa sig över massa grejer. Men jag tror också att jag kanske hade varit en sämre person för att jag inte hade oroat mig över massa såna grejer. Men om då premissen är att jag är exakt samma person och beter mig exakt likadant, men jag skulle vara snubbe istället, då tror jag att jag hade fått helt andra komplimanger. Alltså jag tror det är delar av min personlighet som folk idag bara så här, ja, men det är klart att hon är sån för att hon är tjej. Men samtidigt är det också delar av min personlighet som jag tänker att jag kanske kommer undan med för att, ja, men för att jag är kvinna liksom. Jag hade tyckt det var väldigt jobbigt att jag inte fick typ gråta framför folk eller så, eller att jag kände den pressen, växte upp med den andra typen av press som kanske män upplever i högre grad. Och sen finns det också många delar av att vara kvinna som jag verkligen uppskattar. Exempelvis systerskapet tycker jag är hur fint som helst. Can't imagine a life without it. Och kan väl också recognize my female privilege när det kommer till vissa saker och kan uppskatta det. Men för att sammanfatta, jag vet inte. Det är svårt.
Jag vet inte heller.
Nej.
Och det är väl också därför vi ställer den här frågan. För att det är intressant att höra. För att, jag har en hatkärlek till frågor som kan diskuteras, som ofta inte får ett svar. För att det är väldigt härligt att diskutera. Sen blir man också väldigt snurrig i huvudet till slut. Ja.
Det är väldigt mycket, exempelvis vi pratar om resor. Då kan jag vara såhär, åh, vad skönt det här har varit man. Och bara, det här har varit väldigt skönt att vara man och bara, jag kan åka hit och behöver inte oroa mig för att bli kidnappad och
mördad.
För det finns ju alltid det perspektivet, vad man än gör, så är det alltid det här perspektivet som jag antar utgår ifrån att män inte har en tanke på. Det här liksom, kan jag ha på mig det här? Kan jag åka tåg? Eller måste jag ta, alltså så här, vad händer om jag sätter mig i en taxi själv? Alltså alla, liksom de där tankarna som jag bara antar, och det är verkligen ett antagande, jag har inget koll på det, men att män inte behöver fundera på det särskilt ofta, och i alla fall inte som på rutin.
Nej, men alltså, om jag skulle kortfattat svara på frågan om jag skulle vilja vara man eller kvinna, så jag älskar att vara kvinna. Jag tycker att lite samma där, att så här, jag identifierar mig väldigt mycket med att jag är kvinna, och jag älskar kvinnor. Det är också underbart. Ja, men jag menar så här, det är kvinnor i sig och systerskap och etc. Det är underbart. Så rent så här, nej, jag skulle inte vilja vara man, men rent av andra anledningar, ja, men typ så här, inte behöva tänka på alla de här varningsklockorna som man jämt gör, men också typ rent biologiskt hade jag hellre velat vara, alltså jag hade hellre varit byggd kroppsligt inombords som en man. Jag hade inte velat ha mina liksom äggstockar till exempel. Alltså det är så här bit jag så här, jag vill inte ha, men jag vill heller inte behöva gå igenom och ta bort dem. Nej, det är också exakt. Så här aj.
Och det där får mig att tänka också på just det här med sjukvården. Och hur man blir mött som kvinna i sjukvården versus om man är man. Men också så vilka hälsoproblem. Ja, men så här, och kanske inte bara så här, en man blir bemött så här för att han är man och en kvinna blir bemött så här för att hon är kvinna, utan mer så här, jag upplever det som att kvinnor blir bemötta på det sättet som vi blir i vården på grund av de kvinnliga orsakerna att man söker. Förstår ni hur jag menar? Att
typ att man övertänker saker.
Ja, men precis, men också så här, söker du för problem med
kvinnosaker?
Exakt, kvinnosaker generellt. Så blir du bemött på ett sätt för att det är kvinnosaker. Och inte bara så här för att du är kvinna, utan för att det här är kvinnosaker och vi kan inte så mycket om kvinnosaker. Och som du säger, oftast är det för att du övertänker eller så, här är ett p-piller. Alltså, den typen av bemötande, det är också väldigt, det är en aspekt av att vara kvinna. Det här att behöva bygga upp modet att höra av sig till vården, bygga upp en sköld för hur ska jag hantera om de vill skicka hem mig? Hur ska jag liksom stå på mig om de säger att det bara är stress? Liksom den typen av process tror jag inte heller man upplever som man.
Nej, för män är generellt sett sämre på att söka vård.
Ja.
Alltså, och då blir det väl mer att när någon kommer in, att om någon kommer in och bara, ah, ja, min psyk psykiska hälsa är lite dålig. Och de bara, okej, well, he's about to kill himself. Så vi måste hjälpa honom nu. Liksom. Jag läste någon, på tal om det här med kvinnosaker, läste någon tweet för några år sedan nu. Jag kommer inte ihåg vem som skrev den. Men det var så här, att söka vård som kvinna är verkligen antingen, är du gravid? Är du helt säker? Eller, ja, så kan det vara när man har mens. And I felt that. Så.
Verkligen.
Ja, men det är väl lite det jag menar, just det här med kvinnosaker. Att så här, det finns, man söker vård och det finns två utvägar. Det är liksom, är du gravid? Okej. Eller, här, ta p-piller för att slippa.
Yep.
Vilket jag kan, alltså så här, grejen är att vi vet inte så mycket om kvinnosaker.
Nej.
Men jag kan också, det här kan ju låta väldigt flummigt, men misstolka mig rätt, att finns mer att veta.
Mm.
Vi vet inte mycket. Och det kan inte vara så. Jag kan omöjligt tro att det är så. Att det bara är liksom, ja, men det här som du säger, du är gravid, eller så kan det vara när man har mens. Alltså, det kan inte vara så att det är de enda två utfallen.
Nej, och det är ju en jättestor del av. Och också ett praktiskt exempel på sånt som CUF driver, som faktiskt är liksom liberal feminism, att här behöver vi justera lite. Ett personligt exempel är, för jag fick en medicin i många år. Och sen tog det 4 år innan jag fick byta till en annan. För det visade sig att alla studier som har gjorts på detta har gjorts på killar. Och det visade sig att den medicinen jag fick sen funkar generellt bättre för alla tjejer jag har träffat. Men man har inte lagt samma, alltså kvinnor har inte prioriterats historiskt i forskningen om någonting exempel. Nej. Det mest kända exemplet är väl det här att typ, kvinnor vet inte hur de känner igen en hjärtattack för att man har använt manliga symptom. Och det är ju livsfarligt faktiskt.
Ja, det är det verkligen. Och också det här, just återigen, man blir bemött på ett sätt för att det är kvinnosaker. Nästa fråga är lite mer casual. Och det är, bästa resan du har gjort och varför?
Jag har så svårt att svara på den här frågan. Också för så här, vad räknas som en resa? Jag har varit på många ställen, samma resa, you know. Men om jag ska göra lite lätt för mig själv och ge ett svar, så kommer jag säga USA faktiskt. Och det är lite hot take. För det är många som inte är så lockade över USA, för att de tänker att det är bara typ patriotism och diabetes i USA, vilket är korrekt. Men jag känner att många åker till USA för städerna, och jag var där i nästan 2 månader och reste runt och var på väldigt många olika platser och kände, det här stället är så underskattat för sin natur, för de har liksom, de har stora städer som är coola att vara i också, men det finns så mycket att se. De har så alla typer av natur. Jag tog liksom några dagar och bara körde runt typ där Wyoming, Idaho, Montana, och bara typ tittade på berg och bara, det här är fantastiskt, varför åker folk inte hit istället för att åka till typ New York? New York är också coolt. Men det, jag fuskar lite med det svaret, för det är ju liksom lika stort som hela Europa, men kan man säga ett land. Och man romanserar ibland det här att det ska vara liksom krångligt att resa, men det var väldigt skönt att vara liksom, nu är jag i ett land, det är inga gränskontroller, det är en valuta, jag kan ha samma simkort, alla pratar engelska, it was great. Så det är inte ett populärt backpacker-resemål, men det borde vara ett populärt backpacker-resemål. Så det är mitt svar.
Borde jämlikhet innebära att kvinnor ska sänka sina ambitioner, eller ska män höja sina ambitioner?
Jag tycker det är en fantastiskt bra fråga. Och en som jag ofta tycker att vi simplifierar väldigt mycket med att om det pågår en diskussion, och den mest standard, nu är jag supergeneraliserande igen, men någonting som jag tror många känner igen sig i är den här att kvinnorna i styrelsen eller sammanhanget, oavsett sammanhang, de lägger så mycket energi på det här och de lägger så mycket tid på det här, och snubbarna gör inte det, och snubbarna säger okej, men kan de typ sluta bry sig så mycket, alltså så, och det är inte vårt fel att ni har ångest typ, vilket är, ja, fair I guess, men att det kommer ju någonstans ifrån, och det finns ju väldigt mycket forskning på det här, att kvinnor bedöms faktiskt hårdare utifrån väldigt många kriterier. Så att säga liksom, ja, men kvinnor får väl sluta sminka sig. Ja, okej, då kommer de ha sämre karriärsmöjligheter. För att kvinnor döms hårdare efter sitt utseende. De får väl sluta ta så socialt ansvar. Okej, men då kommer de också liksom ha sämre förutsättningar för att skaffa vänner och få jobb etc. För det är väldigt viktigt att en kvinna är tillmötesgående och agreeable. Och det är väldigt tragiskt. Jag hatar att vara den som säger det, för det känns som att jag enforcar de strukturerna. Men jag tror att det kan vara värdefullt att ta med sig att hade jag betett mig exakt som random stereotyp snubbe, så hade det inte gått så bra för mig. Och kvinnor behöver liksom springa dubbelt så långt för att, dubbelt så snabbt för att komma till samma punkt. Så jag tycker, jag vill inte hålla det till att så här, men kvinnan ska sänka sin ribba. Utan jag tror det handlar om lite både och. Ibland är det också så att en kille är jätteduktig och en tjej är jätteduktig, och problemet är inte att hon gör mer, utan problemet är att han får mycket mer cred för det. Så jag skulle väl vilja sammanfatta det till att grunden ska ligga i att synliggöra de här strukturerna, och det handlar inte så mycket om den här snubben versus den här tjejen, utan det handlar om alla som är runt omkring. Hur bedömer ni de här personerna? Och att man reflekterar kring det så här. Hade jag tyckt att den här personen var jätteslarvig om det var en kille? Hade jag tyckt att den här personen var skittrevlig om det var en tjej? Eller hade jag bara förväntat mig det?
Liksom? Gud vad intressant. Nej, men för liksom
vad
just
tycker det ni?
Jo men... det är väl just det att... precis det du säger. Och jag tror ärligt talat inte riktigt att jag har tänkt på alternativet de runt omkring. Att samhället i sig bär ett ansvar. Alltså ett samhället, icke-könat samhälle, bär ett ansvar. Att, nej men att vi alla bär ett eget ansvar. Att det inte handlar specifikt om kvinnor eller män.
Ja, det går ju i alla samhällsled. Ett exempel från den här boken som jag gav dig som vi använde som kurslitteratur, eller vad man vill kalla det, till en jämställdhetsutbildning vi anordnade i CUF. Det är ju det här att ett exempel som jag tyckte var, det var många roliga exempel i den boken, men att när föräldrar ombeds uppskatta IQ:n på sina barn, så skattar de generellt sina söners IQ högre än sina döttrars, vilket då är roligt för att ett, det finns ingen skillnad, och två, tjejer i ung ålder tenderar att utvecklas tidigare till och med och gör bättre ifrån sig i skolan etc. Men ändå så skattar man olika. Och sen när man, ja, när man tittar några generationer senare, då kanske det inte är så märkligt att tjejer tenderar att underskatta sitt eget IQ medan män tenderar att överskatta sitt IQ. Lex, den här ni såg, typ majoriteten av alla män tror att de hade kunnat landa ett passagerarplan. att det går i alla led. Och det här att tjejen sen i vuxen ålder sitter och känner att jag kan inte göra det här lika bra eller jag måste lägga jättemycket tid på det här. Ja. Det uppstår inte ur ett vakuum.
Liksom. Nej, det är på något sätt också ett rimligt utfall av
tragically.
Ja, men det finns också intressanta aspekter i det som är tragiskt.
Mm. Jag hörde i ett första avsnitt när jag lyssnade om här i veckan att ni pratade om att jag får en arg feminist eller en ledsen feminist eller en glad feminist. Och så här, just kring detta, jag är en jätteledsen feminist. Och, det är också svårt för att jag vill så gärna synliggöra det, att folk ska vara medvetna om så här, det här är vad ni växt upp med. Det här är vad ni har inprogrammerat i era hjärnor och jag också. Men då blir det också som att man går till unga tjejer och bara, ja, du behöver vara bättre än alla snubbar för att annars kommer ingen vilja anställa dig. Och det är så tragiskt.
Ja.
Och det där är ju så himla svårt, och jag tror att många fightas med det också. Mm. I identitet, men också liksom i hur mycket ska jag orka som kvinna. Liksom. Just det här att fast jag vill ju det här och det här och det här.
Mm.
Men jag vet också att jag kommer behöva göra mer än det här för att få något för det.
Ja, och man vet att folk internaliserar det utan att jag säger det. Men jag vill inte bekräfta det som deras liksom taskiga tankar säger. Så. Inte lätt.
Veckans spaning med Klara.
Nu ska jag dra min veckans spaning. Det jag egentligen bara berättar om saker jag har hört och tänkt, va? Men jag hörde det. Den här dagen som det här hände, så backstory, det var fisk till lunch.
Gott.
Ja, eller hur? För liksom så här, jag, och det här är väl också varför jag tar så illa upp av det här. För att jag tycker jättemycket om fisk. Bara liksom så. Och jag sitter och äter min fisk. Och så hör jag en bit bort ifrån hur ett grabbgäng konstaterar, alltså det luktar fitta.
Vilket bra sätt att säga att man aldrig har fått ligga med en kvinna i sitt liv.
Ja, verkligen.
Verkligen, för det var liksom vad jag tänkte, det så här, nej, det luktar fisk.
Oh.
Och jag liksom bara hörde det här, kände bara
tonen.
Verkligen. Och jag liksom, jag förstår inte riktigt. För det första, vad poängen var, varför behövde man säga det? Också som du säger, så här, varför avslöja att...
Ah. Ja, alltså tänk på den här smått problematiska memen som har gått runt så här: look, if you're gay, it's okay, just say so.
lite så. Och på samma ämne, jag tänkte slå till på en till veckans spaning. Och det var också så här, i matsalen, jag skulle bara bre min knäckebrödsmacka. Och så hör jag en grabb konstatera att, alltså jag hatar fula tjejer.
Jag tror inte de gillar honom heller.
Nej.
Nej.
Återigen, jag hörde det och tänkte, va? Och gick vidare med livet och skrev ner det.
Och min spontana tanke är att det kanske inte var Ryan Gosling som stod där och sa det.
Nej.
Inte för att det spelar någon roll.
Nej.
Just saying.
Ah. Lämna det där.
Ja.
Åh, oh, herregud. Jag saknar inte gymnasiet, så kan jag säga.
Nej, inte jag heller.
Det var veckans spaning.
Japp. Nu är det dags för Olivia att tipsa oss för att vi behöver hjälp i livet. Mm. Och vi frågar experterna. Och frågan vi har är: hur hanterar man situationer där män inte tar det sociala ansvaret och man som kvinna känner sig tvungen att ta ansvaret också?
Ja, jag behöver ju också lite hjälp i livet, så om ni kommer på någonting, feel free to say so. Men lite tankar har jag som jag kan dela med mig av. Sen är jag inte så bra på att leva som jag lär alltid, men
det är en
still learning, still hard. Lite det vi var inne på. Alltså, när ska... Det är lätt att säga bara så här: skit i att ta det sociala ansvaret, bara fuck alla, fuck it, det är inte ditt jobb, bränn patriarkatet typ. Mm. Det är lätt att säga, det är väldigt jobbigt när man är i den situationen. Mm. Dels för att man som tjej förväntas vara social och glad och trevlig och se till att alla kommer in i gruppen i högre grad än män, upplever jag. Också för att det sitter i liksom någon ryggmärgsreflex, känner jag närmast ibland. Mm. Att det hör till liksom. I vissa situationer så kan man faktiskt säga fuck it och sluta ta ansvar i vissa situationer. Ett exempel på sådana situationer är om jag finner mig i ett sammanhang med en man som kanske inte är lagd åt hållet att han är jättesocial och ställer frågor och hjälper till att samtalet fortsätter rulla. Att jag, även om jag känner så här, oj, nu känner jag att nu blir det stelt och nu måste jag se till att det inte blir stelt, annars är det mitt fel personligen. Och, men samtidigt får man inte vara för jobbig och ställa för många frågor eller vara för på eller prata för mycket liksom. I sådana situationer så har jag blivit bättre på bara, nej, han är tyst. Det är okej, man får vara tyst, men då behöver inte jag liksom keep this going, utan vi är två personer i det här samtalet, och om du inte bidrar till att samtalet flyter på så tänker inte jag göra det liksom.
Om det blev konstigt så var det han som var konstig.
Ja, men precis, det är inte alltid man, jag tror man, det sitter hos alla, men kanske framförallt hos tjejer, att det på dig hur den här sociala situationen blir. Och man glömmer ibland då att ja, vi var ju två där och jag var jättetrevlig och ställde frågor och han gjorde inte det. Och nej, it be like that sometimes liksom. I andra situationer, om det är liksom i ett större sammanhang där man känner att nu behöver jag se till att alla har det bra för att killarna i min styrelse eller familj eller släkt eller alltså vad som helst kan det vara, de tar inte ansvar för att det blir trevligt, då kan jag do my best. Men sen tycker jag också det är intressant att prata om det med de männen som inte tar socialt ansvar i efterhand. Och det har jag gjort emellanåt, att så här, noterar du nu att det är liksom tjejerna som pratar med folk eller håller god energi, kanske inte för att de är gladare egentligen. Och svaret man brukar få då handlar ju om liksom, ja, men vi har olika personligheter, det är individuella faktorer. Och det jag tycker är relevant är, okej, är det en slump? Liksom? Eller kommer det också någonstans ifrån? Men det kan vara bra för att få dem uppmärksamma på det också. För jag tror inte de reflekterar över det. Eller tänker ens... Antingen så tänker de inte på det. För att de har aldrig känt den pressen. Eller så tänker de att jag behöver inte göra det för att någon annan gör det. Och inte någonstans når tanken, hur hade det varit om ingen gjorde det här?
Och det är någonting som jag tror att kvinnor överlag fightas med hela tiden.
Mm.
Och just återigen det här övertänkandet. Att man tänker igenom situationerna. Och det behöver inte heller vara övertänkande. För att övertänkande låter oftast som någonting negativt.
Mm.
Men det kan också bara vara så här att man faktiskt tänker igenom situationen. Så här, ja, men hur kan det bli?
Hur uppfattas det här för någon annan? Mm, hur känns det för den som är ny?
Ja.
You know?
Mm.
Och vissa sådana saker så skulle väl de snubbigaste männen argumentera för att ja, men det är ju kvinnorna som bryr sig om det här.
Mm.
Och vissa andra saker så är det väl liksom att kvinnan bara gör det för att hon är den som tänker på att ja, men någon måste ta någon risken. Liksom.
Mm.
Men jag tror att även männen hade saknat, gud, jag känner mig så taskig, väldigt generaliserande termer, snubbar, alla över en kam. Men ni vet vad jag menar.
Mm.
Kanske inte reflekterar över att det blir väldigt otrevligt om ingen tar det sociala ansvaret.
Liksom. Ja, men visst. Mm. Intressant.
Mm. Jag hade en liten reflektion där. Mm. För att verkligen exakt samma tankesätt, alltså det du, som du pratar om, att så här, ja, men en konversation, att det är mellan två människor och att det är på på något sätt bådas roll att se till så att konversationen flyter på. Lite samma sak har varit en insikt jag har haft, nu var det ett tag sedan, men liksom sådär, verkligen tänkt på sistone kring relationer. Att, såhär, om, att en relation flyter ut i sanden, eller så, hur man nu kan uttrycka det, kan ofta kännas som att såhär, gud, det här är mitt fel. Att vi inte ses, att vi inte pratar med varandra, det är mitt fel för att jag inte ser till så att såhär. Men då har det verkligen varit såhär, ja, fast det krävs också två för att ha en relation. Och om den andra personen inte är intresserad av det, varför ska jag liksom känna mig skyldig över att det inte finns något liksom? Mm. Jag tycker det är lite samma samma grej där. Och att man kanske ofta möts utav att, ja, men just att kanske kvinnor tar på sig det ansvaret och den skulden av att så här, gud, den här relationen flyter inte på, konversationen flyter inte på, vi har inte setts på ett tag, eller liksom så här, och nu har jag glömt att hört av mig eller någonting. Och samtidigt så kan män generellt inte ha det ansvaret liksom.
Har ni tänkt på, eller har ni någonsin hört er pappa säga, eller fadersfigur i livet säga så här, att åh gud, jag har inte hört av mig till den här kompisen på ett tag och det måste jag göra så att vi inte tappar kontakten?
Nej.
Nej. Har ni någonsin hört er mamma säga det?
Ja.
Ja. Jag bara reflekterade, ja, kring det du sa, absolut, nu.
Ja. Nej, men för att det är, alltså, det är ju så.
Mm.
Och också att, alltså, det är ju liksom kvinnor, alltså vuxna kvinnor som är liksom så här, alltså jag är så dålig på relationer för att jag inte så här, ah, jag hör inte av mig en gång om dagen till min kompis, eller liksom så här, nu har jag inte ringt på en vecka eller något sånt där. Det är liksom så här, och jag, och liksom på något sätt identifiera sig med att jag är dålig på att bibehålla relationer. Mm. Men det behöver inte vara så, för att det är också två håll det måste gå åt. Det kan inte vara en person som håller liksom en konversation eller en relation med en person. Det är verkligen så där, alltså så här, många kvinnor upplever jag liksom är så här, gud, jag är dålig på att bibehålla relationer med folk, eller jag är dålig på att hålla konversationer eller whatever, fast man gör typ sitt yttersta utöver livet i allmänt liksom, för att jag klarar av det liksom. Mm.
Och där är det nog väldigt lätt att se de historiska kopplingarna också, för att back in the day, när kvinnor har ju alltid jobbat, men back in the day när det kanske traditionellt såg ut så att mannen jobbade och kvinnan var hemmafru, då var ju inte det att hon jobbar inte, utan då var det att hon gör allting annat. Mm. Och även i länder som exempelvis USA, där de fortfarande har den här hemmafrukulturen, då är ju det något prestigefullt, för att du är liksom administratör, företagsledare, ekonom, och då du har ansvar för allt sociala. Och det var en del av att vara liksom hemmafru. Att man administrerar och tar hand om familjens sociala kontakter. Och sen nu när kvinnor jobbar i nästan lika hög utsträckning som män, så sitter det kvar i oss. Och jag tror också det är därför det är ett väldigt vanligt fenomen att vid en skilsmässa så blir man väldigt, väldigt ensam.
Ja.
För att han har inte blivit drillad i att ta hand om de sociala kontakterna.
För att det är oftast kvinnan som har hand om det.
Mm.
Och på alla middagar som man går på är det egentligen kvinnans förtjänst, för att det är hennes bekanta.
Mm.
Och så har mannen blivit bekant med de kvinnornas män.
Mm. Mm. Precis. Så på tal om män som produkter och ibland offer för patriarkatet.
Ja, men visst, för så är det väl också. Det är väl också en form av utsatthet om man är sån att liksom inte ha kompisar. Alltså, liksom, men också så här, inte behöva skaffa kompisar.
Nej.
Det är ju,
män har ju ofta kvar sina gamla kompisar.
Ja, precis.
Men om jag ska komma med en controversial take här, så det kan appliceras på väldigt mycket, men just det här hur man ser på män, är de bara så här sämre, ska ni skärpa er. Mm. Men det här, jag kan ibland när man pratar om såna här fenomen, så här, tycker jag lite synd om dem, för det är nästan som att de är lite det här blir mans hat deluxe, låter det som, men jag menar verkligen. För att man som tjej så förväntas du mogna fortare.
Mm.
Och du blir liksom drillad i så mycket saker. Mm. Och män har alltid bara liksom fått vara som de är typ, i högre grad. Och då blir det när de, i sådana här fall, där det liksom, du har aldrig lärt dig hur man gör de här grejerna.
De saknar ju en viss kompetens. Alltså inte på det sättet, utan en faktisk kompetens. Det här sociala.
Supersimplifierat såklart. Jag menar inte att så här män aldrig möter prövningar. Men
nej, men
men det är andra typer av prövningar.
Ja, men så här, lära sig hur man pratar med vuxna.
Ja.
Liksom.
Nej, men verkligen. För att det där är också, spinner vidare på det. Att typ, jag har ju gått från att verkligen vara typ så här, trott att jag har haft värsta socialfobin och varit introvert, fast jag typ så här, bara varit kvinna egentligen. Och mm. ja, men alltså det är så här, pressen av att vara social och kunna prata med folk. Alltså jag har liksom på riktigt, det här är liksom inte ens skämt. Jag har på riktigt googlat så här, hur blir man mer social? Mm. Och liksom försökt att leta upp. Och det enda svaret man får är att liksom så här, utsätta dig för det. Mm. Att utsätta sig för att prata med folk och konversera, det är det enda som lär dig mm. hur man liksom är social typ. Och sen så finns det olika svårigheter så. Men liksom att det är typ det enda sättet du kan lära dig på. Du kan inte lära dig hur andra människor funkar eller hur liksom samhället och sociala livet mm. fungerar om du inte utsätter dig för det och gör det.
Nej, eftersom det bygger på ett samspel.
Mm. Ja, och det är väl det. Om man inte har gjort det och mm. sen helt plötsligt så här, ja nu är jag så här, ja, närmar mig 50, barn, nyskild och så här, mm. oj, jag har en barndomskompis mm. och vi hörs en gång i halvåret. Mm. Eller liksom så här.
Och du behövde inte ens socialisera dig på jobbet. För det räckte att du gjorde ditt jobb. Och precis. Du behövde inte le och fråga alla hur de mådde mm. men de gjorde det.
Liksom. Nej. Men alla var ändå så här, ah, tjena. Ja.
Och det är intressant att tala om det här, hur man har format som person. Mm. För det, jag har hört jättemånga killar bara så här, nej men alltså jag är introvert. Så. Jag är ganska tyst av mig. Jag bla bla bla. Mm. Och jag bara, gud, får man vara det? Alltså så här, mm. Jag tror jag uppfattas som en ganska extrovert person mm. och så här social och vill prata mm. med alla. Men alltså, jag tror inte att jag hade varit sån om någon mm. hade bara, det är klart att du, det är okej att du sitter här och är ja. Tyst. Så. Mm.
Exakt, för att man har liksom inte, det är alltid kvinnan som måste gå milen längre.
Ja. Mm. Ta det sociala ansvaret. Ja. Vara värdinnan, vara liksom, mm. ja. Hålla i middagar och allting.
Mm.
Ja, nej men precis. Och se till så att alla ska ha det trevligt och mm. alla ska ha någon att prata med och alla, liksom sådär. Och sen så sitter man själv där och sprängs typ mm. inombords. Det är lite mm. det, känner jag. Roligt segment tycker jag när jag har någonting väldigt bra att komma med. Idag har jag ett litet halvdant, en halvdant situation att komma med. Men det funkar ändå. Och det är liksom en så här, vad hade du gjort i den här situationen fråga. Jag har blivit påsprungen av gubbar i omklädningsrum och gömt mig. Ibland så känner jag att mitt liv är en enda komedi. På något sätt utsätts jag för saker och reagerar på ganska spännande vis. Som på något sätt är rimligt i mitt huvud i stunden. Men i efterhand kan man skratta lite gott åt det. Nej men, och den här situationen, det har att göra med liksom internetdating som aldrig någonsin har funkat. Inte för mig i alla fall. Det kanske funkar för några, men jag skulle vilja säga att det är ganska dåligt sätt. Jag sitter och snackar med en man liksom via text och han typ frågar så här, "Ah, vad har du för dig?" Och jag sitter och håller på och bara så här, "Ah, alltså det är värsta krånglet med mitt bibliotekskort. Det är så svårt att gå in på det digitala biblioteket för att jag har inte mitt fysiska bibliotekskort som jag typ fick när jag var 10." Alltså jag så här rantar fullt för att jag är mitt i det här kaoset av att så här, jag måste gå till biblioteket men biblioteket har öppet en timme en dag i veckan ungefär och verkligen så här rantar ut helt om det. Varav hans svar är ingenting på det här utan han svarar typ så här, ja men du kan inte skicka bilder eller liksom så. Och då är frågan, vad gör man i en sån här situation?
Får jag bara kommentera att så här, hur sexigt är bibliotekskort egentligen?
Alltså så, det finns osexigare saker än
bibliotekskort. Det, ja, men ja, men ändå.
Och han bara så här, skicka bilder.
Du kan inte skicka bild på ditt bibliotekskort.
Nu blir det lite varmt här. Oh, a girl who can read.
Nej men verkligen. Nej, så att om du är man, sluta. Thank you. Nej men för att det är verkligen så här, du frågade vad jag höll på med, jag svarade mm. och obviously var väldigt upptagen mm. mitt i min stress.
Men ändå la du ner energin på att svara.
På att informera om att för det här att, är mitt liv.
Och för att du som kvinna tänkte att han var intresserad.
Ja.
Alltså att han, när han frågade, ville veta vad du höll på med.
Mm.
Men det ville han ju inte.
Nej.
Men det här var ju roligare svar än de som bara, inte så mycket, det är det.
Ja, nej men ja. Exakt.
Nej, men för här var det verkligen så här, jag bara, okej, för att här var det inte ett sånt här, jag ligger och scrollar på telefonen. Mm. Utan jag sitter på riktigt och har ett problem som upprör mig ganska mycket i sekunden nu. Så det berättar jag jättegärna om och rantar så att jag kan börja släppa det här ungefär. Och han var väldigt ointresserad utav det. Men jag ville väl tro att han var det.
Jag hoppas att han hör det här och kan
do better.
Exakt, lära sig.
Det fanns ju liksom två vägar den här storyn kunde gå. Mm. Det ena är ju det som hände.
Mm.
Den andra är ju att han skulle bara så här have you tried turning it off and on again?
Ja. Ja. Fast jag ser ändå så här, en tredje väldigt oväntad vad som kunde hända. Och det är ju att han vore bibliotekarie.
Ja,
och löste
kan
mansplaira
det här. Gud, vad är mansplainingen vi behöver?
Ja.
Herregud.
Mm. Åh, roligt. Ja. Mm. Nej, verkligen. Mm. Jag önskar att det var så. Blev inte så.
Nej.
Tråkigt.
Ja. Synd. Ja.
Jag hade personligen, alltså det finns en väldigt bra funktion på Tinder. Unmatch.
Ja, den är bra. Den är
men
bra.
Jag vet inte, han kanske hade andra fina kvaliteter. What do I know?
Unmatch. Blockera, hejdå.
Det är som att det aldrig hände.
Ja.
Man kan bara glömma.
Rekommendera varmt.
Ja.
Ja. Sista segmentet för dagens avsnitt är att Olivia har en öppen frågeruta. Hon får ställa vad hon vill till oss helt utan förberedd tid. Men det gör ingenting för jag klipper och jag kan bestämma vad som kommer med och inte. Så därför löser det sig så.
Så du kan ställa jättetaskiga frågor. Ja. Nej, det jag funderade på var lite. För ni är ju två unga, smarta, feministiskt lagda damer. Va? Och har ju en podd som handlar om feminism. Och som jag förstått det, spenderar väldigt mycket tid ihop. Och pratar säkert en del om feminism. Så min fråga knyter lite an till en av era första frågor. Så här, hur skiljer sig er feminism åt? Har ni några så här punkter där... Är ni liksom en hjärncell? Eller har ni några punkter där så här ni tycker olika eller landar i olika slutsatser eller har olika värdegrund?
Ja och nej. Mm. Jag börjar, så får du fortsätta.
Börjar du.
För att generellt så är vi väldigt olika. Skulle jag vilja säga. Folk har svårt att veta vem som är vem och liksom sådana saker. Men vi är ofta inte överens. Eller vi är ofta att vi tycker olika om saker. Och kan ha olika synvinkel.
Men också acceptera att vi har
exakt, för det är därför vi går bra ihop. Att vi kan acceptera varandras. Vi kan ändå såhär, okej, okay, vill du äta donken? Liksom, okej, okay, du tycker jätteknas, moving on. Typ. Men också såhär, acceptera, alltså så.
Och det tycker jag att man kan höra ibland i podden. Mm. Hur, såhär, jag kan go on a jätte såhär, radikal rant om typ en jättemeningslös sak. För och Klara så här först bara såhär ja, fast nej. Och sen gå vidare på liksom någonting helt annat.
För då har jag suttit och funderat och så bara, fast alltså man kan också tycka så här.
Och det är väl också det som är lite skärmen kanske. Att vi båda gärna diskuterar och analyserar saker på lite olika sätt. Mm. Men jag tror att rent generellt, ja vi är ganska olika, men vi tycker alltså så här, på något vis, vi har ju samma grund och kan ändå komma överens om att så här, vi kan komma överens om att inte vara överens, men vi kan också komma överens om väldigt mycket.
Mm.
Vi tycker ändå lika i ganska mycket saker och i typ så här, alltså så här, stora frågor, men när man går in på så här, små detaljer och sådär, när jag pratar om det här med att analysera minsta lilla grej, det är jag ganska bra på. Och sen också kanske vända och vrida lite på det, radikalisera saker. Jag skulle vilja påstå att jag kanske är lite mer radikal vriden än vad du är, kanske.
Mm. För att jag är också lite mer så här, fast kanske inte. Jag tror inte jag har något konkret exempel så här, här tycker vi helt olika. Däremot så har jag ett exempel på vad som hände nyligen. Vi fick reda på att en tjej i vår ålder, som vi båda två känner, typ, så, att hon är gravid och ska få barn. Och vi hade jätteolika tankar kring det här. Min tanke var så här, min första tanke var så här, gud vad sjukt att vi är typ vuxna nu och det finns de i vår ålder som planerar att skaffa barn. Vi vet inte riktigt hur den här situationen var, men det var min första tanke. Att vad sjukt att vi är vuxna och folk skaffar familj medvetet, eller liksom aktivt.
Mm.
Och vad var din reaktion?
Du säger det som att, jag tycker det känns som att det blir väldigt vridet, som att min åsikt är fel.
Nej, jag menar mer så här, att du kan få dra, för att om jag ska dra, ska dra din reaktion, då blir
det
fel.
Ja. Jag förstår. Nej, men min reaktion var ju mer, alltså så här, min syn på unga kvinnor som blir gravida. Min första tanke är inte, åh vad kul, det var säkert planerat. Utan min första tanke är, stackars den här kvinnan som nu blir av med sitt liv typ. Alltså inte blir av med det, utan mera liksom så här, 18 år av ditt liv kommer vara ägnat åt det här barnet. Den här mannen kommer att vara i ditt liv nu oavsett om du vill eller inte, typ på ett eller annat sätt. Antingen genom att det kommer bli jättejobbigt, typ så här, juridiska problem kring det, eller så kommer ni att stanna ihop för evigt oavsett vad som händer, för att vi har ju barn ihop, typ. Nej, men det är liksom så här, problemet är nog att jag ser inte situationen först som att så här, åh vad roligt. Också för att jag tror att min relation personligen till att så här, hade jag blivit gravid nu hade jag fått panik. Mm. Också för att jag inte vill ha barn. Mm. Så det är väl lite det också. Men det är liksom, min första tanke är liksom, stackars den här kvinnan, för att det känns som att så här, hennes liv kommer gå åt att ta hand om det här barnet. Vilket man får tycka. Mm. Man får vilja ha barn när man är ung och så. Men min första initiala tanke är inte det.
Nej.
Utan det är så här, gud, är det här verkligen genomtänkt? Och vad, alltså rent så här, hur kommer hon som, alltså hennes liv som kvinna. Den här mannen, han kommer ju inte ha ett liksom, så här, socialt ansvar utav samhället över det här barnet. Utan det här kommer ju vara hennes liv och hennes problem.
Mm.
Alltså så, om man ska uttrycka det så. Nu lägger jag det väldigt negativt.
Mm.
Det kan vara positivt.
Mm.
Men risken att det är negativt och kommer att påverka henne negativt är dit jag går.
Jag tror också att det här, varsina initiala tankar om det här, speglar också vart vi är olika. Just det här du säger, som att du är kanske mer radikal eller kanske lite mer hård. Jag kan också vara väldigt hård. Men att just den här situationen speglar våra olikheter på ett bra sätt. Och så här, jag förstår dina argument till 100%. Det är inget sånt. Men jag vet inte vad det var. För jag blev, just i den här situationen, vi båda blev väldigt så här, det blev fire-diskussion här.
Ja.
Och så här, notera att vi inte diskuterade den här personens liv. Utan vi diskuterade det faktum att skaffa barn när man är ung.
Mm.
Mer så. Det var inte som att vi satt och...
Nej, men skaffa barn i 20-årsåldern. Det var ju mer det. Så det är absolut inte den här kvinnan. Eller liksom...
Eller den situationen.
Eller utan barnen. Eller, inte alls.
Det var den situationen som drog upp ämnet. Mm. Sen blev det ett ämne. Mm. Men jag vet inte vad det var som gjorde att jag blev så on fire på det du sa. För jag vart...
Ja, jag kanske inte formulerade det lika bra som jag formulerade det nu.
Jag vet inte heller, men det var någonting som var.
Och sen så var det också
här,
i skrift och det var sent. Och
men vi var i alla fall oense på ett sätt.
Ja.
Men jag håller också med om vad du säger. Mm. Sen kan det också ha haft att göra med... Det som var som triggade igång mig, det var så här att... Det blev som, men också så här, eftersom det var i skrift. Men det blev som att det du sa var så här att även... Alltså, om man skaffar barn ung, så här, det är inte bra... Man ska inte göra det. Det var liksom den känslan. Och jag bara såhär, fast alltså, min poäng är här att vi är vuxna människor. Att det var det som var sjukt. Och Lina bara, alltså stackars den här kvinnan.
Mm.
Jag tror att det var bara olika infallsvinklar.
Ja, också för att vi ser på typ såhär, skaffa barn-frågan ganska olika.
Mm.
Och det är inte en politisk fråga.
Nej.
Det är helt en personlig etisk grej.
Mm.
Så politiskt,
you don't give a shit.
Alltså, jag vet inte.
Nej.
Det har inte kommit upp någonting som vi radikalt så här är helt emot varandra, skulle jag vilja påstå. Alltså sådär. Nej.
En sån typisk brukar vara så här könsseparatism.
Nej, jag vet. Jag vet exakt vad vi tycker olika, som är en viktig fråga.
Gud, nu blir det drama.
Monarkin.
Nej, men nej. Gud, jag orkar inte.
Ni behöver inte.
Är det en feministisk fråga?
Nej, det är absolut inte.
Det är en politisk fråga.
Det är en politisk fråga som vi tycker olika i.
Ah,
och väldigt tydligt alltså, olika. Ja,
hon typ älskar kungen
och grejer. Så vem av er är rimlig?
Jag. Alltså så här. Och det här beskriver så bra, jag kan dra det snabbt. På när kungen fyllde år, när han nu fyller år, så var vi i Stockholm med Jakob. Och vi var på slottet och firade kungen. Grejen var så här, vem som stod i publiken var Carl Bildt. Och det blev en sån här tydlig grej att så här, Lina var där för kungen.
Du var där för Carl Bildt.
Det var vad jag tyckte
alltså,
var främst.
Alltså jag gick in i så här shoppen efteråt och raidade alltså, stället. Alltså jag är ledsen, men jag tycker det är mysigt.
Så därför har det blivit så här att kungen eller Carl Bildt. Carl Bildt. Alltså så, för det var vad som var fränt. Att Carl Bildt och hans son stod i publiken.
Det var också jättehäftigt.
Kungen var, alltså...
Nej, vet du vad det absolut bästa var? Det var när de körde strövtåg i hembygden. Det var så fin. Det här
jättefint. Är också så irrelevant.
Jag vet, men det var så fint. Ja.
Det finns en poäng
finaste jag hört.
Men jag kan förstå den så här, kungen versus Carl Bildt. För att för mig, jag älskar monarkin men är republikan.
Mm.
Och tycker det är så symboliskt viktigt för mig när jag kommer från Kungsholmen till, nej inte Kungsholmen, gud, Kungsträdgården till ja, där slottet är. Och riksdagen och slottet står bredvid varandra. Och riksdagen är så mycket pampigare än slottet. För slottet, vårt slott är fult, sorry. Och det, är något så här, det har så symboliskt värde för mig att vi lägger mer krut på våra demokratiska institutioner än på kungahuset.
Absolut.
Men sen finns det också en viktig poäng som du också...
Alltså, min största grej med monarkin är att nästa är en drottning.
Ja.
Och and that's just because I love women. Och det är liksom det. Att så här, jag tänker så här, efter Estelle... är jag fine med att byta. Men fram tills dess...
Vet du hur gammal du kommer vara då?
Ja.
Okay.
Och det är helt okej. Okay. Jag är fine med att vänta. Ja. Men det är inte du.
Alltså jag vet inte riktigt. Jag uttalar mig helst inte. Och därför säger jag hellre Carl Bildt än kungen.
Mm.
Det är liksom rimligt svar.
Mm.
Kompromiss. Carl Bildt som kung.
Japp.
Carl Bildt som kung. Vi säger så.
Jättebra.
That's a wrap.
Ja.